Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgångspodden with Alexander Perleros.
Kom hem, vi börjar om igen. Vi glömmer allt. Där ute är det så kallt. Kom hem.
De flesta gäster som jag träffar, de har inte jag träffat innan. Så att när Magnus Carlsson kom in, Barbados Magnus som han också kan kallas, så kändes det väldigt surrealistiskt. Alltså den här är en person som har lyssnat, jag i alla fall som älskar dansband, jag har lyssnat på hur mycket låtar han som helst. De har totalt spelat sönder, jag har sett honom överallt, Melodifestivalen, och sen rätt var det så stod han framför mig. Och det blev ett väldigt häftigt samtal. Han är ju som sagt känd från Barbados, han har varit med i Alcazar, och han är en person som alltid också utmanar sig själv. Alltså den här killen har stått på många av världens största scener och ändå han haft scenskräck. Han är ju en arbetsnarkoman också. Han jobbar hur hårt som helst. Vi pratar också om när han kom ut som gay. Och sen går vi in på hans hårtransplantation han har gjort som väldigt många hade frågor om. Och han är nu aktuell med Änglarnas tid och Från Barbados till Gamla stan. Nu kör vi igång med Magnus Carlsson.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Perleros.
varmt, varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Magnus Karlsson!
Alltså, tackar.
Jag gillar att jag gick ut i rösten där.
Vad fint. Ja. Det var jättefint gjort.
Det var ju vackert. Men kul att ha dig med.
Kul att vara här. Jätteroligt.
Du är ju verkligen en person som har gjort Sverige gladare. Du har ju spridit din musik.
Det var snällt sagt.
Och gjort... ja, du kan kanske låter lite hårt, men du kan ligga på din dödsbädd och känna att du gjort något väldigt gott.
Toppen, då har jag lyckats.
Men är det någonting du har reflekterat över? Att du har ett yrke där du gör så att folk mår bättre?
Det är det. Det är min uppgift att få folk att må bra genom mitt jobb, absolut. Så att när jag har en publik framför mig som tjoar med och sjunger med och jag ser att de har jäkligt kul, då känner jag faktiskt, precis som du säger, att där satt den. Så att det stämmer. Så att, ja, jo, jag känner igen det där. Ja.
Och en sak som du och jag har gemensamt, det är att vi båda är tidsoptimister.
Ja, lite så, ja. Är du också det?
Jag är det.
Mm, bra.
Jag är det. Mm. Och det är... Jag har i alla fall hört att du är det. Mm. Och sen också så kom du ju faktiskt lite sent hit.
Ja, alltså grejen är så här. Att jag har ju räknat ut exakt vad det skulle kunna ta om allting går felfritt.
Sen är exakt likadant.
Sen är det yttre faktorer som ställer till det för mig.
Det är fel på världen, inte på dig.
Svar, helt rätt. Helt rätt.
Ja, det är samma. Jag hade en grej igår. Jag skulle hit till intervju. Nu kommer jag inte sent, men jag kommer inte ihåg vad jag skulle göra innan. Någonting var det. Nej, jag skulle åka och hämta ut. Jag skulle lämna ett par nycklar innan jag kom hit. Så jag satt på cykeln. Sen på vägen, allting är perfekt i min värld. Sen på vägen så träffar jag Andreas Weise. Ha? Och han har inte jag träffat på länge. Nej. Så vi ställer oss och pratar. Och det tyvärr, världen är, det är fel på saker.
Då följde, ja, det är ju så. Då skiter sig schemat.
Är det någonting som du har kommit så här mega sent till, som du har lite ångest över idag?
Det händer ibland. Oftast så är det ju såna här saker som att kanske om man är på väg till en spelning, i mitt fall, och man sitter i bilen och man vet redan när man åker hemifrån att det där var inte bra, nu får vi ligga på lite här. Och så kör vi, tar inga kaffepauser, vi bara kör. Och sen så kommer det då en typ trafikolycka eller någonting som ställer till det. Om man blir stående i, jag vet, det har ju hänt en halvtimme eller tre kvart eller vad det än må vara. Tills man till slut kommer förbi den här trafikolyckan. Och effekten blir ju då att jag får ju mer eller mindre dra på mig scenkläderna i bilen, på med face och hår och springa upp på scenen och sjunga mina låtar.
Wow.
De gångerna känner man, åh, det där var inte snyggt.
Då är det hög stressfaktor.
Jätte.
Men hur mår du i de situationerna? Har du så här jätteångest och du vill bara så här, eller går in i någon så här buddha-tänk liksom?
Jag försöker inte stissa upp mig, för då gäller det att ha koll på läget. Om du kommer fram och är liksom uppspeedad som en hackspett, då gör du inget bra arbete. Så att jag måste liksom hålla facet när jag kommer upp på scenen så här, här är det lugnt. Men inuti så är det värsta.
Du exploderar.
Ja.
Och du har lite fobier också. Aha. Vad har du för fobier?
Nu måste jag tänka högt här, vilka vet du om? Ormar tycker jag är skitläskigt. Och en av de konstigaste fobierna jag har, vilket är att jag inte klarar av att gå barfota på gräs.
Vet du, det visste jag. Jag visste ju om nummer två. Men vi tänkte faktiskt ta med gräs hit. Och, som du skulle gå på.
Ja, okej.
Men sen blev det inte så.
Bra. Det var bra tänkt. Får du pluspoäng på den?
Men hur kan man ha fobi på gräs?
Jag vet inte, jag fixar inte känslan av det. Jag tror att det kan ha varit så här när jag var liten, att jag kanske skar mig på något grässtrå när jag var liten. Du vet, någonting med barndomen är det. För att morsan tyckte det var jättebra. Hon kunde sätta mig på en filt på gräset liksom, som liten unge, barfota. Och där satt jag. Och då visste hon det, skitbra, där sitter han. Men det har någonting med det där att göra. Jag tycker det är fruktansvärt obehagligt.
Då kommer det aldrig bli så att du blir en... Skaffa en villa ute på landet någonstans. Det kommer ju aldrig hända.
Jo, det har jag ju, men jag går ju på plattorna. Det låter kanske inte så friskt, men det är ett faktum.
Har ni gräsmatta eller?
Ja.
Du klipper aldrig gräset? Nej.
Jo, med skor på.
Skor på,
ja. Då funkar det.
Det har du rätt i.
Ja.
Det är inte så att du hatar gräset på allmänt.
Nej. Jag älskar själva grejen, men gå barfota. Det är just det är den grejen.
Och du kan gå på päls och sånt. Alltså, du skulle kunna gå på hår.
Ja, ja, det skulle jag nog kunna göra. Bara... Ja, ja, gud ja. Det är inte där, utan det är liksom själva gräset.
Vad har du för andra fobier?
Jag har för mer för fobier? Alltså, jag tycker ju att fiskar är obehagliga djur. Jag tycker det är fruktansvärt obehagligt. Och ska jag äta fisk, vilket jag har lärt mig på senare tid, sedan jag träffade Mats, så fick jag lära mig att äta fisk, så har jag lärt mig. Men det får inte se ut som en fisk. Alltså får jag fram en hel
huvud och sånt.
Nej, då springer jag. Det är nog kopplingen till, låter läskigt, men det ser ut som ormar i vattnet. Alltså nej. Det bara klia knäna bara jag pratar om det.
Ja, men jag tycker inte det är trevligt heller om man ser en gris. Ett grishuvud med ett äpple. Jag tycker inte det ser trevligt ut att äta upp grisen heller.
Nej, det är inte så kul. Det är sant.
Sen äter jag inte kött och inte fisk heller. Men har du svårt att simma i vatten och sånt? För där finns det ju fisk. Fiskrisk.
Jag var på Barbados faktiskt. Vi skulle göra en tv-dokumentär där. Och då var det ett segment i dokumentären där jag skulle bada i en lagun. Och alla de här fina små randiga fiskarna, du vet, de är ju vana vid att bli matade så fort någon turistjäkel stoppar ner tån i vattnet liksom. Så de kom ju i horder. Och där stod jag och skrek inför tv-kamerorna. Så att fy, vilka minnen.
Du fann musiken som tvååring.
Mm-hmm.
Hur då?
Det gick till så att mina föräldrar gav mig ett kassettband till min lilla röda kassettbandspelare som de hade köpt till mig. Och jag började spela dem där och jag tyckte om musiken. Och det var ABBA Greatest Hits var det som jag fick. Och därigenom så kom jag i kontakt med musiken och jag började sjunga med låtarna och liksom... Så fort jag kom till min dagmamma eller någonting så tvingade henne mer eller mindre att spela de här låtarna igen och igen och igen och igen. Och det var så det gick till faktiskt. Det var mina föräldrar som kickade igång det.
Och då började du sjunga ganska direkt och blev den personen som de puttade fram.
Mm.
Du fick sjunga på lite allt möjligt i skolan.
Musiken tog ju överhand över det mesta, så att säga. Det var ju så fantastisk upplevelse att hitta musiken, så att jag blev ju aldrig sportintresserad eller bilintresserad eller någonting annat. Det var hela tiden musik. Vare sig det var ABBA eller om det var att jag skulle spela piano eller sjunga i en barnkör, vad det än var, så är det alltid toner runt omkring mig liksom. Så att det var så det började. Nu missade jag bara var frågan började någonstans.
Nej, men det var nog bra. Bra svar. Och sen så skulle du söka in till gymnasiet. Mm. Då hade du musikgymnasiet på femte plats.
Exakt. Jag tänkte att det där kommer ju aldrig gå. Man måste ju ha ett så att säga, riktigt jobb. Och en riktig utbildning i botten. Och jag är född utanför Borås. Och musikgymnasiet är i Göteborg. Så det där kommer jag aldrig gå. Så jag sökte till alla möjliga. Det var humanistiskt och det var... ekonom och det var alla möjliga linjer, men som sista alternativ så skrev jag i, trots att jag inte vågade eller ville egentligen, skrev jag in då musikgymnasiet. Det jag inte tänkte på var att det var ett gymnasium som man söker in med ett prov. Man måste dit och visa sina färdigheter.
Mm-hmm.
Det tänkte ju inte jag på. Vare sig jag hade det som första val eller femte val så måste jag dit och göra provet. Så jag fick en kallelse, åkte dit. Det är alltså allt ifrån att du ska kunna spela, visa vad du kan spela, visa vad du kan sjunga, visa vad du kan i musikteori, prov högt och lågt. Och jag gjorde det där. Och det visade sig att jag kom in då. Så att då kastade jag de fyra andra första alternativen såklart. Det var ju menat att det skulle vara musikgymnasiet då.
Var det tuffa prov?
Det var jättetuffa prov. Men det var för att de skulle se gränserna, vad man klarar och inte klarar av. Men,
vad var svårast för dig, känner du? Eller hade du mest ångest
över? Jag gjorde en liten fuling, för att jag har alltid spelat piano ända sedan jag var liten. Och jag är gehörsmänniska, vilket betyder att om jag hör en låt en gång så kan jag spela den sen. Oftast. Men det betyder också, om du vänder på det, att man blir lite smålat. Så det här med notläsning och notskrift och spel efter noter, det var i min värld ganska tråkigt. Och det var liksom det här, jag fick lära mig de klassiska sådär, men jag använde ju öronen egentligen så, Men det såg ut som jag läste. Och det var precis det jag gjorde när jag kom till musikgymnasiet. Jag tog fram mina noter så här, 10-17 sidor med ett jättestycke, ett ABBA-stycke som heter Intermezzo nummer 1, som ett instrumentalstycke som Benny Andersson spelar. Och det de inte fattade var att jag läste inte noterna, jag körde efter huvudet. Men det såg ju ut som jag läste efter noter. Det såg ut som jag var grym på det. Och så kom jag in på det då. Jag kan, nu kan jag läsa noter felfritt och allt det där, men det är ett litet problem om man är en öronunge, så att säga, att behöva lära sig det där, för att det tar tid. Det är lättare att bara köra efter huvudet och öronen.
Under den här tiden så gick du på då musikgymnasiet som hette någonting, jag läste vad det hette, men jag kunde inte, jag skrev inte ens mer, för jag vet inte ens hur man uttalar det.
Det ser lite konstigt, det heter Hvitfeldtska gymnasiet.
Ja, men det stavas ju jättekonstigt.
Det är massa H och det är V och det är massa D och T. Det stavas väldigt mysko, men om man tänker sig att det ligger till höger om Poseidon, där uppe i Göteborg.
Ja. Och där gick det i alla fall, och där träffade du dina Bamelema Barbados.
Mm.
Också när det startade Barbados. Men det jag tänkte på innan vi hoppar in i Barbados här, det är att när kände du att tjejer är ingenting för dig?
Ah, den kände jag nog ganska tidigt, skulle jag säga. Jag var nog kanske en, jag brukar säga 12, men det var nog, jag var yngre. Det var väl det att man inte kände liksom att det där är ingenting för mig, utan det var bara att det klickade inte riktigt liksom på det där planet, att fråga chansgrejen, du vet, allt det där man höll på med. Utan jag blev ju hela tiden killkompis till tjejerna. Och jag märkte liksom att nej, men det är någonting som inte synkar riktigt här. Men strunt samma, åren gick och sen blev jag liksom varse med vad det var frågan om. Men just i det läget när man som liten kille upptäcker att det är något lite speciellt med en, då, det går inte att sätta fingret på vad det är, men det är bara att vänta ut tills man då kommer till insikt, vilket jag gjorde.
Visste dina föräldrar om det då?
Nej. Så det var inte, nej, det tog ett tag.
Hade du press på det då från omgivningen?
Nej, det hade jag nog inte heller. Det var ju också det att jag jobbade ju hela tiden. Nu är vi fortfarande innan Barbados-tiden, eller hur?
Mm.
Jag sjöng hela tiden. Jag sjöng i körer. Jag spelade piano högt och lågt. Jag höll alltid på med någonting. Så det blev ju alltid mitt alibi. Att inte då, så att säga, inom citationstecken, träffa tjejer och träffa brudar. Eller vara ute och festa och hålla på och sådär. Jag jobbade. Eller var med i talangjakter. Eller vad den må vara. Jag begravde mig i... Musiken hjälpte mig, så att säga, att slippa fejsa den grejen just då.
Var du rädd för att vara gay? Jag tänker bara på så här. När jag var 14, då var det så att folk använde bög som ett skällsord.
Precis.
Folk sa jävla bög, jävel. Och om man gjorde någonting som, så kunde folk säga en äcklig bög och käften eller bögjävel. Det var verkligen ett skällsord.
Mm.
Så att när jag var 14 år och lite så här funderade på vem jag är, så var en sak som jag absolut inte ville vara, var ju att vara gay. För att jag var rädd för att jag skulle vara gay.
Mm.
Alltså att tänk om jag är gay, alltså, och jag bara är det.
Mm.
Gud vad jobbigt det här är. Och sen så var det säkert en period där jag tänkte, jag minns att jag tyckte det var väldigt jobbigt att jag var rädd för att tänka om jag är det här som folk runt och skriker skällsord om.
Ja,
hur skulle mitt liv påverkas av det då?
Ja, exakt.
Hur var det för dig på den här tiden? Hade du någon liknande känsla om det?
Det är en kombination av många faktorer, för när jag var mindre så var jag ju också lite utsatt av klasskompisar som var coolingarna i klassen, så här att jag inte spelade fotboll, jag tyckte inte om bilar eller brydde mig inte om bilar, utan jag sjöng och spelade, jag var liksom udda redan där, tyckte de. Sen så var det som du säger, det här med själva ordet då, bög, att det på 70-80-talet där någonstans var allt annat än positivt laddat, att det var jobbigt liksom. Men sen så var det också, nu tappar jag tråden lite, men det är klart att det var någon slags panik med det här ordet som folk använder som ett, som en svordom och ett skällsord. Och så känner man liksom, vad fanken, tänk om det är så, precis som du säger. Jag tappar tråden totalt. Det är en del av min barndom som är lite knivig. Men återigen, jag gömde mig bakom musiken. Jag höll alltid på med det. Jag var fine om jag var ufot som spelade piano och sjöng på skolavslutningen. Då fick jag väl vara det då. Jag kunde aldrig liksom kvala in hos coolingarna ändå.
Det måste vara tufft att vara annorlunda ändå.
Alltså, ja, det var det ju. Som tur var så var vi ett gäng som av olika anledningar i klassen eller skolan som var lite udda, lite speciella så här, lite friare själar skulle jag säga. Så att det blev att vi höll ihop liksom, så vi hade ju ganska kul ändå måste jag säga. Så fick coolingarna hålla på med sitt.
De får hålla på med det där.
Ja. Men sen det som var skönt med, som du säger, det här med själva ordet bög, det var ju att det vände ju på sig och att gay-communityn faktiskt tog tillbaka ordet och använde det själva och tog bort laddningen på det. Det tyckte jag var häftigt. Det hände väl under 90-talet någon gång där någonstans. Så att nu är det ju inte alls lika laddat. Ja, fine, det kanske det är, men inte som det var då.
Ja, det känns bara typ som att det kanske är någon typ av äldre generation.
Exakt.
Men annars så känns det inte som att det ordet alltså existerar så mycket längre.
Jag tror mer att man säger gay, för det är lite bredare och det är lite... Jag märker själv att jag gör det själv. Jag använder ordet gay, för det är liksom ett mer... Ett öppnare ord på sätt och vis.
Det känns ju inte negativt laddat alls.
Nej.
Och det var ett tag också som du levde ett dubbelliv.
Mm.
I typ 6 år där någonstans. När du hade en pojkvän i Göteborg.
Precis.
Mm. Ja. Hur var det?
Det här var ju fruktansvärt länge sedan. Och det här var ju då under åren som Barbados började och till slut slog igenom. Så vi snackar alltså runt 91, 2, 3, 4, 5 där någonstans. När det brakade loss. Då levde jag, som du säger, då dubbelliv. Det här pratar jag till och med om i min krogshow och håller på. Men det kniviga var ju liksom där att den bilden som målades upp av mig i pressen och marknadsföringsgrejen runt mig. Det var ju så att dansbandsvärlden var ju ett... Det var liksom mer eller mindre, jag ska inte säga självdött, men det var en del av musikbranschen som behövde förnyas ordentligt. Och hade ganska många både förutfattade meningar på sig och hade själv satt olika regler på hur man skulle se ut som musiker, hur du skulle låta, hur du skulle bete dig, vilken frisyr du skulle ha, varannan damas. Allt det där, det är fullt. Det finns en hel typ dansbandsbibel med liksom gamla regler. Och sen kommer ju då jag in där, piffas upp och ska då bli nya flickidolen och den nya liksom generationens dansbandsface utåt. Det är bara att inuti så är det ju inte alls så. Utan där var en helt annan story som gällde. Så där har du krocken. Och den var inte lätt. Jag höll masken, det gjorde jag.
Hur var det att sjunga texten då?
Det gick ju ganska bra. Alltså det blev lite humor i det till slut. För att Barbados, vi fick vår första hit 94. Och sen dess har det brakat på. Och just under 90-talet så var det väldigt inne med att alla låtar skulle heta olika tjejnamn. Så här, Maria eller Sara, Susanna.
Eloise.
Emily. Ja men du vet, you name it. Så att till slut så blev det så att när jag kom till skivstudion så frågade jag, vad heter hon idag då? Men mina producenter visste ju om och liksom alla skrattade åt det. Men det var en jargong, eller liksom ett fenomen i dansbandsvärlden just då som var lite lustigt.
Skulle ha haft någon som heter Bänken eller sånt där?
Precis. Det hade varit något.
Det hade varit
en liten shocker.
Ja. Men då måste det i alla fall varit jäkligt skönt att Får det klart sen.
Ja, det var det ju. Så att år 2000 då var allting uppraddat för oss. Vi hade, som jag sa, den här dokumentären om Barbados skulle gå på tv och vi hade haft hit på hit på hit på hit och Kom hem och se mig låg i pipelinen och Melodifestivalen. Och då kände vi att, eller jag kände att det här kommer aldrig gå. Alltså jag kan inte krypa ut efter väggarna och vara livrädd för att någon kanske ska se mig någonstans i Göteborg eller att jag skulle prata med någon. För jag märkte så väl att det hade börjat tissla och tasslas både i publiken men också hos andra, andra band och turnébussar ute i Sverige på nätterna. Så, här. Så jag kände att om det nu ska braka till här, då kommer jag ju få ett mindre helvete. Så att nej, nu räcker det. Så att då blev det så att då kom jag ut. Men jag gjorde det så att jag tog kontrollen själv. Så att istället då för att en paparazzi eller en kvällstidning skulle skriva om någon suddig bild, så gjorde jag ett schysst bild. En jätterolig fotning med Elisabeth Olsson Malin med lite knasiga kläder och liksom sådär. Gjorde en jättefin intervju om mitt liv och hur och varför och allt det där. Och så körde vi ut det nästan parallellt med Melodifestivalen, så att det var liksom klart där strax efter det.
Det säger Sonja.
Ja, precis.
Sonja.
Ja. Så att då gjorde vi det där och det kändes otroligt läskigt såklart på pappret att okej, okay, nu kommer det. Men för jag visste ju inte ens, kommer jag ha kvar ett jobb dagen efter? Kommer min publik vara kvar? Vad kommer alla säga? Jag tror mest att de här demonerna som man har i huvudet, de målar man ju upp själv ganska bra. Tidningen kom och jag fick drösvis av kärlek istället, vilket var otroligt skönt. Och då var det klart. Så det blev en sån här antiklimax-grej som alla pratar om, att var inte värre än så här. Just den fick jag också.
Och så är det ju hela tiden i huvudet att man har ju alla de här katastroftankarna.
Ja, oja.
Och med vad som än ska hända. Och där är vi ju konstruerade att ha så. Att kolla efter faror hela tiden. Att är det någonting läskigt? Vi är ju inte konstruerade med våran sten, med våran hjärna som alltså samma hjärna som jag haft i 40 000 år. Mm. Att bara... Det är det som är speciellt, det här med att bara ställa sig på scen. Man gjorde en undersökning i USA där man frågade vad är du mest rädd för. På andra plats kom döden, första plats kom att prata inför folk. Och det är så sjukt.
Okay.
Men det är också att ställa sig framför folk på ett bröllop. Ja, där hela flocken dömer en. Mm. Var man utanför flocken för tusentals år sedan, då dog du. Mm. Alltså du klarade inte om du inte var i flocken. Så att det där sitter kvar någonstans i ryggmärgen på oss. Att vi är så rädda att dömas av andra. Ja. Att vi kan till och med inte följa våra drömmar och komma på det alldeles för sent. Och att till det då. En annan sak som folk ångrar på sin dödsbädd, det är med att leva sitt liv på vad andra vill och inte vad man själv vill.
Exakt.
Så att de där två går lite grann ihop. Mm. Att man är superrädd för att gå utanför där, men då påverkas man också hela flocken hela tiden och vågar inte göra det. Gå sin egen väg.
Mm. Ja, så. Det är intressant det där.
Ja, och du hade scenskräck också.
Ja, det hade jag. Det är nog som du säger, att man var livrädd för att det är så otroligt utsatt läge. Sjunger du en ton surt så hör x antal hundra personer det. Och det vill man ju inte, man vill göra sitt allra bästa. Och det blev en prestationsångest, absolut. Så de första spelningarna med Barbados var ju fruktansvärda. Det var de, på grund av att man själv hade satt upp sina egna förväntningar och egna önskningar hur man skulle framstå. Men sen slappnar man av och man blir mer och mer säker både på sig själv och vad man kan och sådär. Och så att nu har jag inga problem whatsoever med det där. Nu kan jag ha kul. Och då kan jag också förmedla det utåt. Så att kontentan är att mitt jobb nu är ju fasen så mycket roligare än vad det var i början. För nu kan jag slappna av och liksom leverera utåt istället för att bry mig om vad som händer inuti.
Hur kändes det i början då? Alltså, när du...
De första spelningarna,
ja.
det var ju mer på ett fysiskt plan. Alltså kroppen låser sig. Rösten, du vet, du låter ju som Lille Skutt. Alltså du bara skakar. Magmusklerna krampar ihop. Du vet, du blir som ett bergstroll. Du bara står som en sten i mitten och bara önskar att du vore någon annanstans. Den känslan. Men den luckrades upp. Men så var det i början. Det glömmer jag aldrig.
Men hade du några tankar på att kommer det vara så här, då gör jag inte det här?
Nej, jag var nog mer åt andra hållet. Att nej, det här ska fan gå. Skärp dig. Och så går man hem och så läser man på texterna en gång till och blir återigen säkrare och säkrare på det man ska leverera. Och till slut så luckrades det upp i kanterna och sen så blev det bättre och bättre.
När jag började föreläsa, då darrade jag ganska mycket på scen, för att jag fick så adrenalinpåslag hela tiden. Så att då kunde jag inte ens dricka, jag kunde inte dricka vatten, jag kunde inte hålla upp ett vattenglas för att vattnet flög utanför.
Okay.
så ja.
Ja, det är ganska extremt, men då får man liksom öva på det helt enkelt.
Du får testa att gå på gräs och med ormar. Ormar är det.
Oh, jag tyckte jag var modig när jag ändå liksom tackade jag till fångarna på fortet, för jag tänkte, där ute vet jag, där är en drös med ormar. Och är det någonstans de skulle tycka det var kul att utsätta mig för det där, så är det ju där ute. Så fine, okej, vi kör. Och samma sak med höjder och sånt. Men återigen, man utsätter sig och testar sig själv.
Men gick du ner i ormhålet?
Nej, på grund av en teknikalitet i röstningen eller i lottningen, så var de förberedda på att jag skulle gå ner. Men de råkade ge den kortare stickan till en annan i gruppen. Mm-hmm. Och jag såg hur hela tv-teamet tappade hakan, och jag var otroligt nöjd att slippa gå ner i den här ormgrytet.
Skulle du gjort det?
Nej.
Nej.
Nej. Jag hade satt mig i en cell.
För jag är inte jätterädd för ormar, men gå ner i det hålet hade jag inte varit sugen på heller. Alltså.
Nej, men det går inte. Det går inte.
Men sen när ni drog igång med Barbados också, så var det ju en så här väldigt hög belastning. Mm. När jag läste det så att ni hade spelningar i stort sett varje dag. Alltså fem.
Ja, det slog ju ordentligt med Se mig och Kom hem och allt det som kom där. Så att vi jobbar ju extremt mycket med Barbados. Vi hade ju då skolorna på dagtid och sen på helgerna. Och vissa kvällar i veckan också körde vi ut och körde dans då i 4 timmar varje kväll. Så det var ju ett dubbeljobb som var i och för sig ganska kul när det small till. Men det är klart att det ger ju spår i en tonårskropp. Liksom. Det gör det. Det var ett stressmoment. Klara av läxorna. Kunna leverera, jag ska in i skivstudion och spela in nästa skiva, det var en tv-inspelning, det var massvis, det var en helt ny värld som jag fick träffa på, det var det.
En jäkla högt tempo alltså. Om man minns av Barbados-tiden nu, är det någonting som du känner att det här var ett av de absolut toppmomenten som jag aldrig kommer glömma bort?
Det är ju det att när den här cirkusen rullade på som värst, så var det egentligen bara att man forslades runt till olika scener, så att jag minns ju de här publiktumulten som var, alltså Barbados var ju roligt på så tillvida att vi hade ju, om vi säger så här, halva publiken var en partajpublik som hade hört hittarna, om de spelades på ZTV eller radio eller Tracks eller vad det än var, Svensktoppen, så de stod ju framför scenen och skulle partaja. Bakom dem så hade du då den andra hälften av publiken, och det var liksom den traditionella danspubliken som var van vid varannan damernas, och det skulle dansas åt rätt håll och det skulle vara styrdans eller bugg, och jäkel tar den som liksom försöker något annat. Och den krocken mellan de här två kulturerna, partajpubliken och dansbandspubliken, den såg ju vi uppifrån scenen såklart, och det var ju armbågar högt och lågt ibland. De blev ju vansinniga från båda hållen när den andra parten då så att säga var i vägen. Så att det var ett högt, men det är nog det jag kommer ihåg mer, att vi liksom vände upp och ner på hela regelboken.
Och så var det jättekul.
Ja, det var roligt. Det är bara skoj. Det var. Men det är ett hårt jobb, för att du tänker dig, om man åker ut som artist nu i dagens läge, och jag kör en show som är 2 timmar lång, men dansbandskvällen är 4 timmar lång. Det betyder att du matar igenom någonstans mellan 50 och 60 låtar på en kväll. Och i Barbados fall så hade vi då kanske 4 eller 5 gig som mest i veckan. Det är ganska många timmar. Så att du sliter ju på din röst och på din fysik. Och det räcker ju med att någon liksom, det var ju på den tiden folk kunde röka inomhus till exempel. Alltså det räckte. Man var väldigt utsatt. Så att faktum att det som hände när jag slutade i Barbados, det var att rösten öppnade upp sig. Så här. Den slappnade av och den fick liksom återgå till ett läge som jag inte kände igen mig riktigt i. Och när jag fick det förklarat för mig så sa han, ja men vad fanken, du har ju gått omkring och varit hes i 12 år för att du har jobbat så mycket. Så att då slog det mig att oj, vilken belastning man ändå har utsatt sig för med det där.
Ja.
Det är en bra skola och jag har dragit många liksom mickkablar och högtalarkablar och åkt många mil. Så det, jag brukar säga att jag använder den de åren. Jag har vett på att uppskatta det som händer nu genom de så att säga, hundåren som vi fick där i början.
Det måste ha varit så mycket saker som också blev fel när ni var runt på så mycket ställen.
Ja, gud.
Ni kommer dit när det funkar inte eller det blir helt eller spöregnar eller jag vet inte riktigt.
Ja, men det
räcker, ljudsystemet är paj.
Exakt, det räcker med att liksom att säkringarna inte håller för alla elgrejer vi sätter i så det bara smäller och det blir dödstyst i lokalen. Det händer hur mycket som helst. Eller när man då är uppe i norra delarna av Sverige och spelar, där är de vana vid att bandet på scenen har en knapp bredvid sig där man då ska trycka hur var det nu då? Tre danser ska det vara damernas, sen ska du trycka på knappen och då ändrar sig en lampa upp i taket och då står det herrarnas. Och sen står publiken på varsin sida om dansbanan.
Vänta, jag hänger inte riktigt med. Damernas, herrarnas.
Mm, precis. Ja, men lyssna på det här. Damerna i lokalen står på ena kanten i danslokalen. Herrarna står på andra sidan. Och så står de och tittar på varandra. Sen står dansbandet då i mitten med den här knappen. Och då säger regeln liksom att det ska vara, jag tror det var, tre danser. Då trycker man på knappen så här, bling, då tänds det. Damernas, då vet man, okej, nu är det damerna som ska bjuda upp. Då ränner damerna över, bjuder upp, dansar tre danser. Sen splittras de för vinden igen, ställer sig på varsin sida. Då ska dansbandet då byta, trycka på knappen igen, då blir det herrarnas. Så där håller de på där uppe. Gjorde i alla fall, nu vet jag inte alls, men då var det. Och det var lite humor, för att det finns inget dansband i världen som kan hålla koll på det där. Så att vi räknar ju fel, du vet, hela tiden. Och de sprang ju som skollade höns, för det var ingen koll på någonting. Och publiken blev vansinnig, för de skulle liksom läxa upp oss. Det är tre som gäller, det är tre danser. Ska det vara så svårt?
Förstår ju deras kväll.
Typ, sådär. Men det är en sån här lustigt lite fenomen som jag kommer ihåg att, men för skjutsingen, kan inte bara prata med varandra och liksom bara dansa.
Den som bjuder upp, bjuder upp.
Ja, punkt. Men det är sådana där minnen som man liksom bär med sig. Det är roligt.
Sådana där grejer som verkligen är humor också. Man kollar tillbaka på, hur var det förr i tiden? Ja. Så här på vissa ställen. Ja. Nej, men när mamma och pappa då stod vi på varsin sida och
titta på varandra.
Sen sov vi. Först blev det tre danser med grannfrun först. Och sen blev det, sen gick vi och så träffades vi och då,
ja. Det är en helt annan tid.
Ja. Wow. Och sen står ni där, vad är det som händer?
Ja. Vi kom från Göteborg och fattade ingenting. Vad det var för knappt de pratade om. Jag
har
ingen aning.
Har det varit några andra så här failures du har varit med om när du åkte därifrån och bara antingen garvat eller gråtit, men antagligen mest garvat för hur jävla sjukt allting blev.
Vi har ju,
ja, men det måste ju varit för många som presenterar. Här kommer de, Barbados.
Ja, Barbados.
Barbados.
Barbados, sa de ofta. Eller Barbados orkester la de alltid till och sådär.
Barbados orkester.
Ja, och så stavade de lite fel också. Så de satte dit ett Z i slutet, för det skulle ju alla dansband ha ett tag.
Just det.
Ja, Z eller ett X, det var piffigt. Men det var många sådana tekniska grejer, mer att man kanske... Vi hade en skivsignering en gång, kommer jag ihåg, på ett köpcentrum där vi av tidsskäl inte kunde spela live, utan vi fick spela singback eller playback. Det var en platta som gick. Och det var väl fine. Och trummisen skulle sköta det här. Sköta CD-spelaren då, som det var. Och den stod vid, han tryckte på play och vi fejkade skitbra. Och sen så började låten liksom så här... Började komma en liten femta. Där saknas några ord. Och med andra ord, skivan började hoppa. Ingen av oss fattade vad som hände. Och det blev värre och värre och värre. Och jag tänkte, jag kan ju inte hålla masken här längre. Vad fan gör vi? Och det här slutar då med att vi börjar i en låt, men skivan hoppar så jäkligt så vi slutar i en annan. Innan vi då kom på vad det var.
Vilken ångest.
Ja, och det var då trummisen som satt och spelade för hårt, så att CD-spelaren hoppade bredvid honom. Såna där grejer hände.
Aj, vilken ångest.
Ja, det var lite ångest.
Och vilken...
Det. Ja. Men du vet, det var full kalabalik. Usch. Mm. Men sånt händer hela tiden. Eller kläder som går sönder. Eller du vet. Ja. Men återigen, nu kan man liksom använda det, för det ska mycket till för att jag ska tappa hakan nu. Det händer inte. Jag kan föra mig i de flesta konstiga situationer som dyker upp, faktiskt.
Det här ger mig en koppling till när jag hör om kläderna som går sönder. Jag tänkte på det nu, sen så har jag inte med någonstans att jag tänkte berätta den, men jag kan ändå göra det. Mm-hmm. Jag bjuder lite på det. Men jag var på en träning och hade på mig ett par shorts. Och sen så finns det ett par typer av kallingar som jag bara hatar, som jag inte fattar varför de är gjorda så överhuvudtaget. Mm. Men det är kallingar med en knapp på. Alltså knappar på, boxerkallingar med knapp på.
Yep, yep, yep.
Och sen så körde vi, då var jag på All Stars gym. Jag tränade MMA förut. Mm. Och då körde vi squats. Och då så... först så när jag körde så sprack shortsen då. Men jag brydde mig ingenting om det. Men sen så hade jag kallingen med knapp på. Ha? Och med den här knappen så är det så att den åker också upp ganska lätt. Det är en liten jäkla knapp. Så kort och gott så kör jag squats. Och sen så åker snoppen ur byxorna. Och då står jag, det är så här 30 pers. Och då kör vi och jag ser inte det. Och sen så åker den där upp och ner, men jag får säga, nu kanske det lät som att jag är värsta ormen, men det är inte det jag vill, det är inte det jag har heller, för att säga, men det var tillräckligt i alla fall för att det ska vara något som flyger upp och ner, ja, där i. Ja. Och då ser min tränare det. Det är, annars ser du också, han bara put that shit in. Put it in. Och jag bara put it in.
Åh nej, 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 nej.
Och alla ser. Och så står jag där. Nej, det var bara en koppling. Det inte låg i manus.
Det var en koppling som heter duga. Ja. Alltså, sånt där har hänt alltså. Alltså kanske inte just så grov som du, men jag hade ju en spelning med Alcazar där jag hade extremt håliga jeans, för det var inne just då. Scenen var lite högre än vad jag hade trott. Och byxorna var lite, hade lite för stora hål än vad jag hade trott också. Tack gode gud så hade jag en hudfärgad susp under en danssusp liksom. För jag var tvungen att ha det, för vi skulle byta kläder apfort. Men det som hände var att de 5 eller 10 första raderna i publiken såg ju rakt in i grejerna. Och trodde antagligen att de såg saker också, för det var ju hudfärgat. Men det kan jag meddela att det var, nej, det var kalsonger. Men jag har varit med om den grejen. De har liksom bara, det där var inte så bra.
Nej.
Och fram med kamerorna, bara klick, 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 klick.
Ja, visst. Ja. Alla kameror på sig och allting så.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Men från Barbados-tiden så blev det Alcazar. Du var där, det var 2002, om inte jag minns fel.
2002 december kom sista plattan med Barbados, och sen januari 2003 då kom Sinner Saint med Alcazar i Melodifestivalen. Mm. Så det var en
dansbandskung till The Disco Queen.
Yes, precis. Disco Queen. Ja. Jo då, det var en förändring som hette duga. Det var lite, det var precis det jag sökte efter just då, för då hade det gått slentrian i mitt tänk runt Barbados, så vi gjorde samma sak. Det var kul, ja, det var det. Så, men jag ville mer. Jag ville showa mer, jag ville göra mer som var mer utmanande, ännu mer modern. För jag menar, Barbados-musiken hade vi dragit så pass långt, så hade jag dragit det ett snäpp till, då hade jag hamnat liksom i dance remix facket och då tappar vi danspubliken och det blir så här konstig gråzon. Men just med Alcazar då gick vi över ju till renodlad nästan retro disco liksom. På med kläder, eller ja, det var inte så mycket kläder, det var mer hål och urringat och allt det där. Koreografi, det hade jag aldrig tagit förut liksom. En paketering, och det var precis det jag ville ha och behövde då. Jag ville ha en utmaning, och det fick jag.
Kul.
Mm, det var coolt, det var väldigt häftigt. Så att i Melodifestivalen där 2003 körde vi som officiell kvartett första gången. Gjorde vi. Vi hade gjort en liten fuskis tidigare på en konsert i Globen med ABBA, när då så att säga Barbados Magnus gästade Alcazar, men det var ju egentligen bara ett test för att kolla hur det här funkade, och det funkade skitbra. Så sen rullade det på.
Blev de sura Barbados-gänget när du gick över?
De förstod nog vad som var i görningen, men det var ju inget kul möte eller kul träff sådär, där man liksom ska sätta sig ner alla fem och jag säger att nu räcker det. Nu, jag säger upp mig nu. Och man vet att det här var under sommaren då, 2002. Och då vet jag liksom att jag har ett uppsägningsspann då på ett x antal månader. Men jag vet att i januari smäller, då står jag på Melodifestivalscenen vare sig de vill eller inte. De får stämma mig, gör vad de vill. Men då går skottet för Alcazar. Så att det var ju... Den perioden mellan sommaren och fram till sista spelningen var väl lite så här ansträngd.
Och sen genom att du också var Barbados.
Ja, alltså... jo, så är det ju. Jag var liksom facet för Barbados. Och det är fortfarande folk som kallar mig för Barbados Magnus, så det får de väl göra. Det är jätteroligt. Så det har jag inte ont av, men ja, svar ja. Jag var, är facet för den perioden av Barbados karriär. Så jag tog ju låtarna under armen mer eller mindre och gick därifrån. Så var det.
Då kan jag tänka mig också att de andra kan bli lite så här, ah, det här drabbar ju mig ekonomiskt då. Nu kan inte jag...
Det blir ju många aspekter kan jag tänka mig. Och det sätter ju också igång en process hos dem att de måste hitta en ersättare fort. Eller jag bad dem hitta en fortare för att, som jag sa, jag ska in i Melodifestivalen. Det kunde jag inte säga, men jag sa att nu är det bråttom. Så att, jag vet, det var många aspekter där som skulle liksom lösas. Kontrakt, bolag, allt, du vet, allt bakåt. Och så. Men Bert Karlsson sa till mig liksom att vi löser det här, men kan vi göra klart en sista skiva? Så att liksom det skivkontraktet är klart. Och jag sa, fine, det kan vi väl göra. Så att vi gjorde en skiva med Barbados, med gamla 60-talslåtar för att liksom knyta ihop påsen, för det var där vi började. Och jag spelade in allt min insats på skivan på 2 dagar. Och gick därifrån och gick vidare rakt in i skivstudion med Alcazar istället. Så att jag jobbade dubbelt. Jag brukar säga att jag till och med var med i båda grupperna ett tag. Men jag försökte avsluta Barbados på ett snyggt sätt, men ändå förbereda för det som komma skulle.
Högt tempo hela tiden.
Mm. Det var det.
Och hur var kändeskapet? Hur var skillnaden på Sverige och internationellt när ni reste runt på era turnéer?
Alcazar hade ju redan haft några hits nere i Europa och ute i världen. De hade haft Crying at the Discotheque och covern på Don't You Want Me. Och till och med Sexual Guarantee. Ja, men de hade haft 3-4 stycken låtar som hade snurrat. Så att när jag då kommer in i Alcazar, vi åker ut i Europa, då märkte man ju liksom... Just med Alcazar så var det lite speciellt också, för att Alcazar var ju en mer eller mindre underground discogrupp, en nattklubbsakt ute i Europa. Det var ganska liksom det här stjärnlivet, alltså glasögon, livvakter, upp på scenen, forslas utifrån scenen, iväg till nästa, hela det där livet. Men det som hände var att när vi skulle göra Sin and Saint så var vi tvungna att liksom då impa in min karriär som är lite mer... folklig, lite mer glad, glättigare på det här nattklubbs Alcazar. Så att vi hade 2 varianter på Alcazar kan man säga. Den svenska Alcazar var den som ni såg i Melodifestivalen med Sin and Saint och ganska så här perky disco. Men när vi åkte ut i Europa, då var det liksom solbriller på då körde vi en helt annan attityd. Och det roliga är att de är vana vid det livet där nere i Europa. De vill ha sina stjärnor, de vill ha sina diver. De älskade när våran rödhåriga femme fatale Annika Fiore i gänget kommer med sitt jättehår, jätteglasögon och liksom bara svassar in. De älskar det. Eller de älskar när Tessan kommer liksom med sitt blonda hår. De vill ha det så. Och de är vana vid det. Så för mig som kommer då ifrån dansbandsmyllan så var det ju en fullkomlig chock i början. Men det var också en rolig grej att uppleva och se liksom hur se det här, så att säga, kravallstaket-livet på ett helt annat sätt.
Hur var det då? Det där är bara någonting som man har tänkt på flera gånger. Hur det är med kommer limousiner, hämtar upp en livvakter runt om, någon försöker komma fram till en och det kommer fram en så här 180 kilos bjäs. No, take it easy. Folk går, och alla de här som går runt omkring en tar också sitt jobb på absolut högsta allvar. Ingen över min döda kropp ska komma fram, gå där, hetsen, adrenalin, det är man bara så här, som man ser på filmer.
Ja, det var lite så. Vi hade varit svenska team som vi åkte med neråt i Europa, så vi hade vår turnémanager med oss som fixade ljudet, såg till att allting var bra, men det var mer när vi kom på plats, om det var till exempel en tv-show vi skulle göra i Europa, så blev man så här avtrubbad efter ett tag. Jaha, där är de där Black Eyed Peas, ja, det gick Westlife förbi, du vet, sådana där grejer. Men det var ju väldigt spejsat. Hur ska jag säga, man blir ju ändå ganska avtrubbad och van vid, och jag menar, vare sig man gör en tv-show i Sverige eller en tv-show i Europa, så går det ut på samma sätt. Du sitter i en soffa och väntar på att gå upp och köra. Visst, det kanske är lite mer livvakter och sånt där nere i Europa, och lite mer det kan gå vildare till, det gör det kanske, men det är samma fenomen, så egentligen var inte de världarna så stor skillnad på, om man ska titta rent krasst. Men det var häftigt ändå att liksom gå på en gata i Polen och det kommer fans och skriker Magnus! Och ska autografer. Då känner man bara, wow, häftigt.
Var det inte någon gång också som du, ni skulle åka på något gig i skogen i Polen?
Mm.
Det blev en rätt så sjuk upplevelse.
Ja, det är Ryssland. Det är Ryssland. Ryssland. Vi skulle göra en tv-sändning och vi var ganska trötta, minns jag. Vi satt i en sån här buss och skulle forslas till en tv-inspelning. Och vi bara, okej, vilken låt är det vi ska göra idag? Ja, det är This is the World, den ligger rätt här nu. Ja, fine. Ja, då kör vi den koreografin, och så satt vi där. Och brudarna satt och fixade med sitt hår och satte på frallorna och allting, förberedde sig. Och vi vill egentligen bara hem. Och då så kör de oss ut i skogen, och vi lämnar liksom stan ut i skogen, och vi känner, vad fanken ska vi någonstans? Vi kommer fram till en jättelada. Det kan vara så att jag blandat ihop de här storiesarna, men whatever, nu är storyn så.
Skitsamma, krydda storyn.
Vi kommer fram till en lada, det öppnas upp väggen på ladan så här. In går vi och kommer rakt in i en tv-studio med en jädra massa människor. Och låten går igång. Och vi kör This is the World, hoppar ut ur sändningen igen, in i bussen, ska iväg till flygplatsen. Och då får vi klart för oss att det där var just ryska Idol ni har gjort med hundratals miljoner tittare. Och då kände vi bara, satan i helskotta, det där borde vi haft koll på. För vi var väldigt trötta och liksom så här, tog pep på sne. Det, vet, alltså, det var inte klokt. Då gick vi på knäna ordentligt.
Wow.
Ja. Men då lärde vi oss liksom, okej, vi ska alltid vara top notch. Man får aldrig slappna av på det här yrket.
Oavsett vad den är, vad vi än ska uppnå, så måste alltid leverera 100%.
Exakt. Ja. Så det gjorde vi. Så det var en nyttig läxa.
Är det några saker som du är nu, eller är det så här, för att det känns ju som att du har, alltså du har ju, jag sa ju det till dig innan vi började, när jag kollade på ditt schema, så att du har ju liksom dubbla shower du kör nu samtidigt. Och jag bara, hur många har det? Alltså att man är ute och bara så här, säljer biljetter till dubbla grejer. Nej, men nu är vi här. Och sen direkt på så börjar Änglarnas tid. Och,
ja.
Och Änglarnas tid som du är aktuell med just nu. Mm. När det här avsnittet kommer ut.
Mm.
Och är det så att du som jag skulle vilja gå på Änglarnas tid, så gå in på magnusonline.se och checka in det. Alltså magnusonline.se om du vill kolla in biljetter till Änglarnas tid.
Stämmer.
Och jag ska gå dit. Det ska bli så himla kul.
Kul! Det är ju en renodlad julkonsert. Jag är ju lite det är livsfarligt att säga julgalen, för då får man liksom så här crazy stämpel i pannan. Men jag tycker att det är fruktansvärt roligt runt jul. Jag älskar liksom både stämningen men också musiken och allt det som är runt omkring där. Och då att åka runt med det väldigt komprimerat en hel månad, det är fruktansvärt roligt.
Jag älskar också julen. Mm. Fantastiskt.
Bra.
Vad har du för julfavoriter?
Låtar?
Ja.
Den ultimata är ju såklart O helga natt.
Så vacker.
Den är fin. Men sen så har du också de här andra. Little Drummer Boy är snygg. Vi har Ave Maria. Fruktansvärt vacker.
Wow.
Och alla de där är roliga att sätta tänderna i som sångare. Du får liksom spänna bågen ganska hårt liksom för att det ska bli snyggt.
Det är många som har gjort dem väldigt, väldigt bra också.
Ja, exakt. Exakt. Så att den, det är en utmaning som heter duga, men då använder man liksom både akustiken då i lokalerna och stämningen som är i decembertider. Det är fenomenalt. Jag älskar den där turnén.
Men har du en orkester då, eller om man säger så? Eller vad har du för...
Jag har med mig en kille på klav och så har jag en tjej på cello. Och så är det vi tre som kör. Så det blir ju väldigt... Det är det som är så kul. Det här är en helt annan energi och ett helt annat tempo än vad mina andra shower, som då är mer glitter, glamour, disco, slager, köret. Men jag har kommit fram till att det är just det jag behöver ofta. Att switcha lite ibland. Switcha tempo. Så Englands tid är en... Även om turnén går varje dag, så är det ändå ett litet andningshål för mig. Att bara komma ner i...
Lite terapi. Eller meditation med
det. Ja, men typ meditation. Så. Jag trivs otroligt bra med det där.
Nej, häftigt. Det är fint med julen. Jag älskar julen.
Ja.
Har du mycket julpynt och sånt hemma?
Jag hade mer förut. Nu har jag en man med smak, måste jag ändå säga. Som då har bromsat mig lite på de värsta tomteinfernorna. Så att det är lite mer balanserat nu, skulle jag säga.
Ni kanske en grå tomte istället för en röd.
Ja.
Som matchar i fönstret.
Lite så. Lite mer. Nu är den lite mer maskulint och klint, men snyggt julinrätt. Sådär. Det är det.
Ja. Mm. Men ni köper julklappar till varandra och allt sånt? Och, eller hur,
ja, det gör vi.
Swishar ni 4 000?
Ja, den är skön. 4 000 fram och tillbaka. Så. Nej, vi kör. Men sen så brukar det också vara så att efter julturnén så är det ganska tomt i energilagren. Så att då brukar vi åka iväg faktiskt på någon semester utomlands. Så man får lite ljus också.
Har du bokat något för i år?
Okay. Det var en bra fråga.
Nu är det så här. Jag vet vad du tänker. Nu är det så här. Ja, vi har bestämt, men ska jag säga, ska jag inte säga. Och du behöver inte säga. Men vi ändrar på frågan istället, Magnus. Mm. Vilka är dina favoritställen att åka till? Vad gillar du mest att åka till?
Jag upptäckte ett nytt ställe här om året som är Bali.
Där... Jag har aldrig varit i Bali. Thailand har varit, men inte Bali.
Bali är som Thailand, fast inte så turistförstört, skulle jag säga. Det är otroligt skön energi på Bali. Jättetrevliga människor, pratar engelska jättebra, de är hjälpsamma och glada och man känner sig väldigt välkommen, och det var perfekt. Alltså det var,
är det dyrare än Thailand eller billigare? Eller?
Same skulle jag nog vilja säga. Mm. Det ligger väldigt långt bort dock, det ska man ha klart för sig, så det tar en stund att ta sig dit, men det är det värt. Så att mina två älsklingsställen i världen är väl Bali och Los Angeles, om jag måste välja. Så är det.
Och Los Angeles, alltså det jag inte gillar, det är trafiken där.
Den går inte av fackor, nej.
Det är så här, okej, vi åker inte till beachen, en och en halv timme kö.
Mm.
Vi åker bra, då åker vi till den här andra restaurangen. Ja, då är det en timme till.
Mm.
Och det är så, och sen... Är det bara så? Och sen så ligger inte allt någonting centralt beroende på vad man vill, men det är ju så här, det är så här utspritt. Och sen är det bara kö.
Ja, du kan ju åka i bil i 2 timmar och fortfarande vara kvar i samma stad. Det är ju så. Så du måste ha en bil när du är i Los Angeles, och de kör ju som galningar.
Och det kör hela tiden. Det kör dygnet runt.
Ja. Det stämmer.
Så att det är väl det, men annars är det fantastiskt. Alltså West Hollywood är ju magiskt.
Mm.
Och gå runt där och det finns mm. härliga fik och...
Exakt. Det blir ju så att på grund av eller tack vare den här trafiksituationen så blir det ju ofta så att man kanske håller sig i sin stadsdel. Som West Hollywood till exempel. Och sådär, att man liksom, man är där. Man lär känna sina kvarter. Då är man där. Och trivs. Och det gör jag.
Vilka ställen tycker du är bäst där?
Det är just West Hollywood.
Ja.
Mm, där håller jag till. Jag tycker om hela feelingen de har i Los Angeles runt livet. Alltså de har ju kommit väldigt långt med det här att ta hand om sig själv tänket.
Mm. Alla går runt typ i West Hollywood i alla fall. Mycket går runt i träningskläder hela tiden. Alltså det är mycket powerwalks, det är så här snyggt.
Upp i bergen och går. De gör allt möjligt. Det finns fantastisk mat, nyttig mat liksom. Som vi kanske inte är vana vid här hemifrån. Där man fortfarande är lite så här 70-talssallads ångest. Så fort någon säger nyttig mat så blir det tråkig mat. Men i USA finns det en hel kultur där det är gudomlig mat. Men som är kanon för dig och för kroppen. De tänker jättemycket på det där. Så att ja, det finns slabbmaten, den amerikanska slabbmaten som alla tänker på. Ja, den finns. Men det finns också en parallell värld som är värd att upptäcka där. Så att LA eller Bali, dit skulle jag nog vilja åka så fort jag någonsin kan.
Igen. Skulle du kunna tänka dig att flytta dit sen?
Ja. LA, ja.
Mm.
Ja, vi har redan tittat lite. Sådär. Det är klart, man planerar ju också framåt i livet. Och jag känner ju någonstans att när jag var i LA första gången så kände jag att här klickade mitt liv. Det är här jag ska vara. Sådär. Så det var en av de få gånger jag känt så. Så att varenda gång man har kommit tillbaka så känner man liksom att det är någonting som drar mig hit. Det är här jag var menad att vara. Så det kommer bli så.
Men LA, det måste vara svindyrt. Det beror ju på vad man...
Det är dyrt, ja. Det är det. Det gäller att man planerar in det här ordentligt.
Bara fastighetsskatten de har i USA är ju så här en dryg kostnad varje månad.
Det vågar jag inte ens tänka på. Det där har jag inte ens satt mig in i.
Nej, ångest.
Ja.
Nej, men 4% är den på. Vilket gör att vi säger att man köper något för... Ta bara... 10 miljoner så har du 400 000 varje år du bara ska betala i skatt.
Mm.
Alltså det är alltså 400 delat på 10 månader, det är 40 000. Nej, men det är typ så här 33 000.
Ja.
Alltså bara i en skatt. Då har du ingen... Det är alltså utöver allt annat. Sen har du hyra på det, du har kostnader och sånt där. Så det är så här en jävla hög... Jävla burnout alltså.
Det kanske inte blir Los Angeles ändå, känner jag här när vi tänker efter.
Sorry Magnus.
Där sprack den.
Nej, jag gav dig visa nu. Nu Englandas tid. Kör trippla föreställningar hela december. Morgonen börjar vi 07. Och sen lunch och sen kväll.
Och sen lunch och kväll. Ja, det får bli så. Om vi säger så här, vi får väl se.
Men vi hoppar vidare på nästa grej.
Mm.
Och det är din relation med Mats.
Mm.
Och det var så att jag och Ida, vi gifte oss borgerligt.
Mm.
Jag friade till henne i januari och sen så gifte oss i mars. Vi funderade också på, egentligen hela mitt liv har jag funderat på om när vi gör bröllop så ska vi ha ett stort bröllop och sådär.
Mm.
Men sen när vi väl kom dit så tycker jag det var väldigt skönt att bara bjuda in 2-3 personer från min sida och sen 2-3 personer från Idas sida. Så var typ i stadshuset 6-7 pers. Och sen så gick vi ut och käka middag på kvällen.
Mm.
Tack och tack här på Birger. Sen hade vi beställt en Uber från lägenheten till stadshuset. Inte ens en Uber. Inte ens en Lux. En vanlig Uber. Och så. Men ni gifte er också borgerligt och hade ett mindre...
Det var extremt mindre, det var ingen som visste. Förutom vi två då såklart. Och sen Mona Sahlin som förrättade då ceremonin och sen våra två vittnen. Så vi var 5 stycken plus några då på stället där vi var som visste om det här. Ingen annan. För vi satt hemma, precis som du sa, att vi satt och började pussla ihop så här, ja, men ska vi ha ett jättefest, ja, men då måste vi bjuda den och sen ska vi bjuda den. Och vet, listan bara brakade iväg. Och vi sa, men det blev en sån stor apparat. Så vi kände, men det här är ju det här är ju våran stund egentligen, grund och botten. Det är liksom där själva essensen ligger. Och så att vi bantade ner allt samman och gjorde en surprise-grej istället. Vad gjorde för oss själva. Och så var det klart. Det var coolt.
Det måste ju kännas skönt också.
Ja, det gjorde det. Det blev väldigt intimt och väldigt fint. Det blev det. Istället för allt det här pompa och ståt grejen.
För många bröllop man har varit på, så har de som har bröllopet extrem ångest över att de har ett bröllop. Och många tycker när det är klart så här, oh, gud vad skönt att det är över. Mm. För att det är så mycket som kan gå fel och, och sådär.
Precis.
Och sen är det också en kostnad också på det.
Att, ja, det är det ju absolut.
Dimperinnen som... ja, men jag tyckte i alla fall det var väldigt skönt att ta det bordligt. Mm. Det blev... Så
ja, jag tyckte också att det var väldigt, väldigt fint faktiskt. Det blev väldigt personligt.
Vad gör ni för någonting för att hålla eran relation vid liv? Har ni några tips och tricks?
Vi har ju den förmånen med att vi båda jobbar med jobb som gör att vi kan vara hemma ganska ofta tillsammans. Vi kan jobba parallellt. Vi kan umgås väldigt mycket om man jämför med så att säga, andra par som jobbar 9-5. Jag menar, jag är artist och Mats är fotograf och stylist och håller på. Så vi har en liksom snarlika, vi tassar omkring i samma områden. Så vi kan laborera ganska mycket. Och om han jobbar så kan jag vara med honom och när jag jobbar kan han åka med mig. Så att vi upplever väldigt mycket av livet tillsammans. Vilket är väldigt kul, för då har man ju någon att dela upplevelse med. Vare sig det är ett hotellrum som ska sitta och vänta på att man ska göra en konsert, eller om det är att jag ska hålla en fotoskärm för Mats fotar. Alltså du vet, man får en upplevelse tillsammans. Man kittas ihop.
Har ni några sådana där saker, typ att några sådana regler som ni försöker gå efter, att ni inte ska gå och lägga osams, eller att ni inte ska... Ja, Ida har en sak som vi försökt hålla, men det har vi inte gjort. Men ibland håller vi det. Men det är att vi ska göra den där 10 pussar varje dag.
10 stycken? För det protokoll då? Nu var det en, men den var ganska lång. Räknas nej, men det som två då?
Det kanske eller? Blir att man kör två femmer bara. Man bara äter upp.
Får det gjort.
Jag har försökt göra det. Ida sa det, 10 pussar per dag. Jag bara, då började jag hålla på. Så bara, det här har betat av på 3 sekunder. Hon bara, nej, det måste vara minst 2 tillfällen. Jag bara, en till regel i det här. Jag har ju sagt att det ska vara, men den glömmer man bort också ganska ofta. Men har ni några regler som ofta glömmer bort eller?
Den var lite rolig, den skulle jag behöva.
10 pussar per dag.
Minst 2 tillfällen ska det vara uppdelat på.
Minst 1 sekund per puss.
Nej, jag tror att jag tror att det är nog liknande regel här, att inte lägga sig ovänner. Den har vi kört ganska hårt liksom. Så man får lugn i hemmet. Så är det.
Hur ser dina morgonrutiner ut? Vad brukar du käka? När går du upp? Hur ser det ut?
Jag går upp runt... på grund av mitt jobb så är jag nattmänniska. Man jobbar ju ofta runt 12 någonting, om man är på en nattklubb. Och det gör att då går jag upp kanske... Jag vaknar 10 på hotellet. Går ner till hotellfrukosten om jag är där. Checkar ut 12. Om jag är ute på turné. Om jag är hemma, då är ungefär samma visa. Fast då vaknar jag kanske 10. Drar mig till gymmet 12. Kanske. Typ. Och sen resten av dagen går åt till allt administrativt arbete runt en produktion som jag ofta är. Om det är så ett skivsläpp eller om det är en turné som ska... Det är väldigt mycket pappersjux bakom att vara artist. Och det är allt annat än roligt oftast. Men det är bara ett faktum, det är bara att bita ihop. Det är bokföringar och det är allt sånt där.
Vad kräks du på mest då?
Bokföring. Det är fruktansvärt tråkigt. Men den ska skötas minutiöst och görs också. Men det tar ju sån tid.
Ja, det är jobbigt också. Man måste ju sköta om det. För annars... Det är så här, varje gång jag får hem ett brev från Skatteverket, då är jag livrädd. Alltså det är det första jag måste kolla. Men då kommer något från, då bara, shit, nu har det hänt något. Nu är det någonting här.
Precis.
Så, det här, så bara, okej, det var bara ett besked. Alltså, man är ju livrädd.
Ja.
Man är ju så här, det är ju, vad man, gör man minsta fel, missar man vem man käkar lunch med, då är det liksom 4,5 års fängelse.
Ja, 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 precis.
Det är stenhårt.
Ja, du måste motivera och du måste ha en logisk förklaring till vad du håller på med i dina bolag. Absolut. Ja. Mm. Så man får tänka och man får vara väldigt noggrann. Men gör man det en gång så är det gjort sen.
Ja.
Men det ska göras.
Varje månad.
Mm-hmm.
Ja. Ja. Okej, så det är så. Vad gör du då för att hålla dig själv i form? Du tränar. Försöker du äta? Jag antar att du inte går och käkar hamburgare varje dag.
Nej. Det är ju,
tar du några vitaminer?
Jag är ju, alltså, jag tror att, för att göra en lång story kort, jag är ljusmänniska. Jag behöver ljus. Vilket gör att så fort vintern och hösten kommer så behöver jag ljus. Och då hjälper ju en solsemester till exempel mig att få tillbaka lite energi. Jag är ganska dränerad under de här månaderna. Jag har aldrig fattat riktigt varför. Men jag kommer underfund med, men det är ljuset jag behöver.
Mm.
Så där behöver jag ljus. Det betyder alltså att man drar D-vitamin, antar jag.
Mm.
Sen så när det gäller mat så har vi ju lagt om tänket där lite. Att bara titta på. Ja, men återigen, nu kommer LA tillbaka här, för det är lite mer nyttiga tänket, att det finns jättegod mat och jättetoppen alternativ till den vanliga matkulturen, som faktiskt är mycket bättre för din kropp och inte liksom belasta dig vare sig med socker eller gör dig större, jobbar mot ditt mål. Så att vi har lagt om våran kost ganska rejält.
Och vad äter du då? Vad har du för favoriträtt?
Åh, herregud, finns ju hur mycket som helst. Det som jag tycker är allra godast faktiskt, det är ju en rejäl köttbit med en grönsallad. Det finns inget bättre för mig. Det är toppen. Men det finns saker jag håller mig ifrån bara. Och så länge jag gör det så håller sig kroppen i trim. Och tillsammans då med träning och med hjälp av min PT så brukar det faktiskt ordna sig.
Now it's time for Trace Sister Fragor.
Då hoppar jag in i de sista frågorna, lite framgångsfrågor. Och vi börjar med den första då, och det är så här att om du ska rekommendera alla att göra någonting 10 minuter varje dag, vad hade det varit för någonting?
Stäng av mobilen. Den
kom snabbt.
Ja, jag har tänkt på det mycket för att jag är själv, alltså jag är ihoplimmad med min mobil. Man är så van att alltid hålla på med någonting. Alltid. Men i mitt fall så kan ibland känna att jag känner mig lite jagad när det ringer. Som du säger, om jag har 2 eller 3 produktioner och en skiva på gång och en tv, någonting. Då ringer det konstant och det gör att min andning går upp och mitt fokus flipprar iväg och jag får ingenting gjort. Och man mår kass. Så att mitt tips är, stäng av den där. Gå ut och sätt dig på terrassen. Eller sätt dig någonstans. Få tyst i öronen. 10 minuter. Jättegärna ta mer.
Du är också som är så här, verkligen huvudpersonen i allt det här också.
Jo, men det är så många trådar runt saker och ting som ska sys ihop. Och alla ska ju jag liksom godkänna eller svara på. Bara säga, det är kläder som ska bytas eller du vet, allt.
Men kan du bli irriterad då på mobilmänniskor? Alltså telefonmänniskor? Att det är att du kan få ett samtal och sen så är det något de ska svara på. Men då tänker du så här, men det här, dels var det en jättesjälvklar fråga.
Mm.
Eller dels så är det så att om du hade skickat ett sms, då hade jag bara skrivit ja på den.
Det är sant. Ja. Ja, så kan det också vara.
Vissa att människor folk är väldigt
pratglada.
Men vissa är mer mobil eller så här ringmänniskor. Att de är så här, vad som än är så måste man ringa och fråga, eller så här, man ska ringa och prata om det.
Jag undviker faktiskt att prata i telefon. Jag ska inte säga att jag har en fobi för det har jag inte, men jag undviker det. Jag skickar hellre ett SMS. Dels för då finns det på pränt vad jag vill och vad jag tycker och du vet så där. Men sen är det liksom klart oftast. Sen då man kanske så här, skickar 5-6 sms senare, då kanske man känner men det är lika bra, vi ringer upp varandra, det här är ju löjligt. Jag är sms-kung.
Sms-kung, det är bra. Då hoppar vi på nästa fråga. Och det är ett av de bästa tipsen som du har fått någon gång i ditt liv av någon som du har applicerat eller tagit med dig. Det kan vara vad som helst som du lever efter eller som du
Jag har ju några såna här små mantran som mal i huvudet. Om jag gett mig dem själv eller om jag har fått dem längs vägen vet jag inte. Men någonting som triggar mig otroligt, det är när man får den där reaktionen av folk. Liksom, ja, men det där ska du inte göra, det där ska du inte göra. Oh, det där är inte bra, det ska du inte göra. Det triggar mig. Något så vansinnigt. Det är ingen som ska säga till mig vad jag ska göra och inte göra i mitt eget liv, tycker jag. Så att då lägger jag liksom mer energi på att överbevisa den där. Så att min, det som rullar runt i huvudet är liksom att säg inte till mig vad jag kan och inte får göra. Så, det känns eller om, vänd på den. Du kan göra precis allt du vill. Den är bättre.
Men det känns som att det där speglar hela ditt liv.
Ja, lite så. Jag är envis om synden, så att jag jobbar ju
tills... Jobbar du att tävla mot?
Ja, men mest för mig själv om det är så att jag förlorar. Då är jag liksom ingen rolig typ där en kvart. Allt ifrån minigolf till, du vet, vad det än må vara. Jesus Christ. Men... Mm.
Okej, så man sammanfattar det ändå. Man kan göra verkligen det man vill. Och är det någon som säger till dig någonting att du inte kan, då är det så här, okej, jag ska visa dig, jag kan.
Överbevisa.
Det här har jag gjort förut, jag kommer göra igen.
Ja.
Ja, superbra. Om du skulle ge tips till ditt 20-åriga jag, vad hade du sagt till Magnus då?
Då hade jag sagt att det är lugnt, det kommer bli bra. För om man tittar på 20-åriga Magnus, det var precis då jag hade som kämpigast med saker och ting. Och sen skulle det dröja då 6 år innan jag dels kom ut, om man tittar på den aspekten, men också att mitt liv landade lite. Men när jag var 20 år, då var det turbulent. Så att en klapp på axeln bara hade jag nog gett mig själv. Att det kommer lugna sig.
Mm. En fråga också som... En del har frågat mig om att vi ska fråga dig om. Mm. Det är din hårtransplantation. Och det är en fråga också som jag har fått. Jag har inte gjort hårtransplantation, men jag har sedan 5 år tillbaka köpt ett medel från apoteket för att jag var rädd för att tappa håret.
All right.
Ja. Som hette... Jag har sagt det någon gång förut och då frågar folk vad är det för medel du har köpt.
Mm.
Och det tar jag varje kväll. Vad är det nu heter för någonting igen? Kan inte du googla fram art hår? Det är typ en blå förpackning eller något sånt där.
Det är inte det första som kom som heter Regain.
Jo, det är Regain.
Fast Rogain stavas
det. Rogain är det. Fast jag har inte den, för det finns ett billigare som är på exakt samma sak som en gul förpackning. Så att, men det var Rogain som jag var ute efter. Men kort och gott så här, jag kommer inte ihåg vad den gula förpackningen heter. Men jag har Rogain, fast billigare. Då säger man, jag vill ha den här, fast har du något billigare? Då går man in och säger, jag vill ha Rogain, fast jag vill ha något billigare. Då får man en gul förpackning. Den kör jag.
Den kör du?
Den kör jag.
Mm.
Och du började ganska tidigt att märka att du blir tunnhårig.
Ja. Yeah. Precis. Mina gener var ju ganska elaka, måste jag säga. Så här, det här har jag pratat om i tidningar, så att det här är inget konstigt. Men att då var 20, 24, 25 och märka liksom att det här går inte alls bra. Vikarna börjar krypa uppåt, det blir tunnare här och var. Och att då vara under luppen som jag var 24 timmar om dygnet där. Vad jag än gjorde, vad jag än sa, så blev det någonting liksom, och det var bilder högt och lågt. Det var en pärs, jag tyckte det var skitjobbigt. Och det kanske inte var så mycket som att jag hade panik över det, men det var att det påpekades. Och jag fick kommentarer på det. Den var jobbig.
Vadå, de sa typ att du börjar
tappa håret? Liksom, ja, men vi kan inte... Ja, men du vet, sådana här tekniska grejer. Vi kan inte filma därifrån för det lyser igenom där. Och nu måste du lägga mörk färg i botten för att det blir tunt. Du vet, man blir påmind om det hela tiden. Och som ung kille att höra det där. Det var en pärs. Så att då gjorde jag mina transplantationer då. Det gjorde jag. Så det är väl, det kan jag säga, det kan jag faktiskt rekommendera. Om det är så att man har ont av att bli tunnhårig, istället för att gå och må skit år ut och år in, så är det bättre att göra det där. Det tar... Ingreppet tar en halv dag och sen så har du ett resultat efter kanske en... Fullt resultat efter 5 månader. Men det är värt det. Det är värt det mot det som du går och grubblar på dag ut och dag in. Så är det.
Vad kostar det ungefär?
Det är många nu som... vet jag inte, då var det ganska dyrt. Så att jag ska nog inte uttala mig om...
Det har säkert inte blivit billigare.
Nej, jo, det tror jag, för det finns ganska många aktörer på marknaden.
Okay.
Med olika tekniker och sådär. Men jag får ofta frågor. Dels från mödrar som har söner som mår skitkass. Men jag får också direkta mejl och frågor från killar som har just det här problemet. Och undrar hur jag har gjort allt det där.
Jag har fått en del frågor från... tjejer, för de vet att deras killar har ångest över det. Mm. Lite sånt.
Precis.
Ja, men det är många som åker utomlands också.
Ja, men då kommer du ner i pris.
Och åker typ till, är det Polen man åker till?
Nej, Turkiet.
Turkiet var det.
De har special,
just det,
specialiserat sig på det där.
Ja, mm. Åker med. Och sen brukar vi folk lägga det typ i nu, under julen. Man går och kollar på Englands tid. Sen åker man till Turkiet och sen så har man några veckor lite lugnt.
Precis, och sen kommer våren och då kommer man ut.
Då skiner man som
Diana Ross-frisyren.
Precis, ja, men då är det bara att köpa hårband och dra upp överallt. Ja. Med ogräs.
Nej, det var faktiskt sån lycka psykologiskt sett. Alltså när det här började liksom lugna ner sig och arta sig. Det var skönt. Då kunde man liksom fokusera på annat igen.
Men funkar det på alla? Eller är det så här att...
Det funkar. Mm. Den bilden jag har fått. Man tar alltså rent konkret hår ifrån nackpartiet. Eller där du har mest tjockast hår. Det betyder ofta i nacken. Och flyttar över där det är tunnare. Det är bara det att de hårstråna du flyttar från nacken. De är kodade att de är så att säga, kroppsbehåring. Det betyder att du tappar aldrig dem. De som är uppe på huvudet är liksom huvudhår. De är kodade, de kan man tappa liksom.
Så att, vem fan gjorde det här?
Va?
Vem var det som konstruerade det här?
Ingen aning. Det är en otroligt intressant grej.
Någon gud bara, nacken är kvar, resten, vikarna, runt om. Det är också kroppshår.
Yes. Det är väldigt skumt det där. Men så går det till.
Gör det ont?
Nej, du får ju... Du är bedövad och till och med lokal bedövning om du vill säga.
Ja.
Sådär. Så att... nej, jag kan rekommendera
kan
det.
Kan man ha keps efteråt? Eller får man inte nudda håret?
Du kan... Du ska inte gno på de nyinsatta, så att säga. Men det är klart att du kan försiktigt ta på en keps. Det ska du. Men ju mer luft du ger, desto bättre. Så du kommer ju gå hemma kanske ett tag... Och kanske inte ha den snyggaste frisyren i mannaminne. Men ska du utanför dörren så är det bara på med en toppluva då. Eller på med en beanie. Gör något.
Sen är det bara, vill man bli fin får man lida pin. Och sen exakt. Så mår man bättre av det betydligt senare. Ja. Om det är så att man känner att man har problem för det.
Och det är verkligen ett vanligt problem. För jag får, återigen, jag får hela tiden frågor om det. Så det är...
Och det, sen är det också så här att folk vill inte prata om det heller. Alltså man vill nog inte ens berätta att man har ångest för det.
Nej, men det var värre förr. Nu kommer det mer liksom killar som verkligen frågar liksom, hur vart ska jag vända mig? Hur gör du? Eller hur gjorde de? Det är inte så laddat längre. Faktiskt. Och det är skönt.
Och hur ser tiden ut för dig nu? Du har Englands tid som det är väldigt högt tryck på. Och vad sker sen?
Jag sätter ju alltid upp liksom stolpar i mitt liv vad som ska hända och ske ungefär, så jag vet ungefär vart jag är på väg, vart som kommer hända och sådär. Och tyvärr så kan jag ju inte berätta, såklart, för jag vill ju spara mina små godbitar. Men jag ligger ju 2 år kanske fram i tiden i planeringen. I stort, inga detaljer, men jag vet periodvis liksom vad som kommer skall.
Och sen du också som bokar upp rätt stora, schyssta saker. Om det är så att man håller på med show, exempelvis. Ni måste ju också ligga... Det jag har märkt nu när jag har kört framgångsshowen bara. Att ligger man ett halvår innan så är allt slut.
Ja, exakt. Man måste ligga extremt långt fram för att kunna knuffa sig fram. Ja, så är det.
Ja.
Så att mitt vuxna svar är att ja, det finns grejer på gång. Men jag kan inte berätta.
Nej, men det kommer vi följa. Men du, om det är så att man vill komma i kontakt med dig, följa dig, hur gör man då? Du finns på Instagram?
Jag är väldigt mycket på Insta och på officiella Facebook. Jag har en väldigt nära kommunikation med mina fans och followers. Det är jätteroligt. både diskuterar högt och vilt om allt möjligt. Men där är jag.
Det har jag faktiskt hört att du har.
Mm, bra. För att förut, på glada 80-talet, då var man med i en fanclub och fick ett brev en gång varannan månad kanske från sin idol. Men nu med den här utvecklingen så är det ju så att artister och vi kan ju sitta liksom på andra sidan skärmen liksom och skriva. Man har väldigt, väldigt snabb, väldigt direkt kontakt. Vilket då gör att man får en direkt kontakt med sina följare. Det, och det passar mig otroligt bra. Jag trivs väldigt bra. Folk är väldigt roliga och sköna. Mm.
Så Instagram hittar du på, det är bara att söka på Magnus Karlsson.
Magnus Karlsson. Jag heter Magnus _ Cson. C-S-O-N. Där är jag.
Magnus _ C-S-O-N.
Sök Magnus Karlsson. Blå bock, så är det officiella.
Jajamän. Mm. Men du, stort, stort tack att du var med.
Det var jätteroligt. Tack snälla för att jag fick komma.
Ja. Stort, stort tack, Magnus.
Tack. Fram Gangs Body with Alexander Polaros.
Tack, tack för att du lyssnade och jag hoppas du gör din tacksamhetsövning nu, alltså att du ska tänka på tre saker du är tacksam för, en sak som har hänt under dagen som du är tacksam för, en sak du ser fram emot under morgondagen och en person som betyder väldigt mycket för dig. Tänk på det när du går och lägger dig så kommer du vakna med ett leende och må fantastiskt bra. Och du kommer också känna tacksamhet varje dag. Nu när det är så himla grått, det är inte många soltimmar ute nu. Tragiskt nog, men det kommer. Efter regn kommer solsken, efter mörker kommer också solsken. Så här, nästa gäst, det är Jessica Andersson. Hon är också en av Sveriges främsta artister. Hon har varit med länge, hon har gjort mycket, mycket bra. Så att det är ett väldigt bra avsnitt, det kommer på onsdag. Och är det så att du har möjlighet...
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Att komma till Göteborg så syns vi där på fredag, annars så syns vi i Stockholm och annars så syns vi inte alls, men då kanske vi syns någon annan gång. Ha det bäst, stor stor kram.